daggen faller och solen går upp över en vacker flod i Alperna. Vattnet porlar längs det böljande gröna landskapet. Den där vackra dimman som stiger från vattendrag på morgonen är just på väg att försvinna. Fåglarna sjunger i träden som kantar floden och vid strandkanten står några män och fiskar. De slänger iväg Dans första kast och säger knappt ett ord till varann. Vissa av fiskarna är amerikanska soldater på permis. Andra världskriget har precis tagit slut. De andra är vanliga civila som efter flera långa år äntligen kan andas ut och ta en fiskepaus. Ett påtagligt lugn ligger över floden och det enda som verkar röra sig är vattnet och vinden. Men så får en av männen napp. Trevligt. Han börjar veva in och det går förvånansvärt lätt. När han får in draget så ser han först lite besviken ut. Det är ju bara papperstrasor. En gammal tidning ser det ut som. Men så kommer hans vän och tar en titt och så börjar han skratta helt obegripligt. Mannen tar en närmre titt på sin egen fångst och det är ingen tidning han har fått på kroken. Det är en tjock bunt med sedlar, flera tusen engelska pund. Men hur kan det bli så? Och hur har engelska pengar hamnat i en flod i Alperna? Varmt välkommen till Besynnerliga berättelser med mig, Melker Becker. Jag är journalist, programledare och filmproducent. Och om du, liksom jag, fascineras av hemligheter, krig, äventyr och spännande människoöden av olika slag, ja, då är Besynnerliga berättelser något för dig. Idag så handlar det om ett mystiskt tåg, om hemliga sedelpressar, men också om ett nazistiskt grillakrig och en sjö högt upp i Alperna. Är ni med på det? Bra, då kör vi igång! Ni har säkert hört talas om det här förut, att nazisterna gömt ett tåg fullt med guld och skatter i slutet av andra världskriget. Det har stått om det i kvällstidningarna, det finns mängder med dokumentärer om det och som i jämna mellanrum så kommer det fram någon som säger att de vet minsann var tåget finns. Men det dyker aldrig upp något tåg. Idag så ska vi följa en annan historia som skulle kunna svara på om det finns någon sanning bakom berättelserna om guldtåget. Eller åtminstone förklara varför myten är så seglivad.
Well, a lot of Germany is dead. Our last bombing was directed against their communications. Against convoys, trains, road and rail bridges. Against goods yards, stations, viaducts.
Slutet av andra världskriget är en panikartad tid. Alla vet att kriget är slut, men det finns fortfarande tyska förband som vägrar att ge upp. Under kriget så har nazisterna plundrat de ockuperade länderna. Konstverk, smycken, guldtackor och skatter har stulits från sina ägare som ofta mördats på kuppen. Sen har allt forslats till Tyskland och nazistpartiets toppskikt har berikat sig.
Washington Post, januari 2019. Under andra världskriget plundrade nazisterna runt 600 000 konstverk från judar. Minst 100 000 av dessa saknas fortfarande. Avsikten med plundringen var inte bara att berika Tredje riket, utan också en avgörande del i förintelsens mål att radera varje spår av judisk identitet och kultur.
Under krigets slut lyckas amerikanska, brittiska och sovjetiska styrkor hitta många av de stulna föremålen, men inte allt. I gränslandet mellan Tyskland och Polen så ryktas det om ett nedgrävt tåg fullastat med guld och gamla ryska konstverk. Den som hittar tåget skulle bli ofantligt rik. Det är inte många som tänker på att återföra guldet till de gamla ägarna, utan här gäller det att tänka på sig själv. Guldfebern drabbar till och med den amerikanska armén. Men de är inte intresserade av något tåg. Det har underrättelsetjänsten redan avfärdat som en skröna. Men att det finns oupptäckta skatter kvar i ruinerna av Hitlers rike, ja, det råder inga tvivel om. Till att börja med så kan vi konstatera två saker. Först att pengarna som de fiskande männen hittar i vattendraget är förfalskningar. Och det andra, de allierade vet att pengarna är falska. De har faktiskt vetat det ända sedan krigets början, att nazisterna försökt trycka egna pundsedlar, och det bekräftades sen under 1944. Då kom nämligen en okänd man till amerikanska ambassaden i Schweiz med en väldigt intressant väska. Längs Genève-sjön leker livet precis som innan kriget. Här går folk ut på stan utan att oroa sig för en invasion, luftangrepp eller Gestapo. Här är också fullt med spioner, flyktingar och folk som försöker slå mynt av kriget för egen vinning. En ensam chaufför kör in i stan längs vägen från Italien och parkerar mitt i centrum. I handen så bär han en resväska fullpackad med falska sedlar. Han svettas nervöst och vandrar mot ett stort bankkontor. Men när han närmar sig porten så går han inte in. Chauffören fortsätter istället förbi banken till en annan port. Han kliver in på ett litet kontor. Personalen där inne stannar upp och tittar på den okände mannen med det nervösa ansiktet. Ursäkta, frågar chauffören. Men det här är väl den amerikanska ambassaden? Jag har något i väskan här som kommer intressera er. Ja, väskan är full.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Med pengar. Och det här är inga billiga kopior. Pundsedlarna chauffören kommer in med är så välgjorda att de lurar flera av de erfarna bankirerna innan någon märker att de faktiskt är falska.
ur Kevin Ruffners bok On the Trail of Nazi Counterfighters. I april berättade en tysk desertör för amerikanska underrättelsetjänsten att Himmler hade skapat en självstyrande enhet för att köpa olika objekt utomlands, bland annat guld, diamanter, värdepapper och vissa råmaterial.
Tyskarna är alltså i full fart med att köpa på sig guld och värdepapper för de falska sedlarna. Nu blir det fart på de amerikanska myndigheterna. Om nazisterna håller på att trycka pundsedlar så lär de säkert planera att trycka dollar också. Amerikanerna bestämmer sig snabbt. Det här måste man sätta ett stopp för. De meddelar också Bank of England och berättar för dem att de just fått in ett helt lass med falska pundsedlar. Engelsmännen kan knappt tro det, men när de får egna exemplar av nazisternas sedlar så förstår de allvaret. Det här är perfekta kopior. Mitt under brinnande krig tvingas britterna dra in alla sedlar värda 5 pund eller mer och så trycka nya upplagor. Ett PM skickas från amerikanska byrån i Schweiz till regeringen i Washington.
Till utrikesministern. Efter noggrann undersökning konstaterar polis och Nationalbanken att sedlarna är så välgjorda förfalskningar att de måste producerats av människor som tidigare varit anställda inom myntverk, eller så har de producerats i ett närliggande lands myntverk.
Nu har ni säkert ett par väldigt rimliga frågor i huvudet, som till exempel, vem är chauffören? Och hur har han fått händerna på en väska full med falska sedlar? Ja, det frågade sig faktiskt också den amerikanska underrättelsetjänsten. Och det är just svaren på de här frågorna som kommer avslöja för de allierade att nazisterna håller på med falsk mynteri i en enorm skala. Chauffören jobbar just som chaufför åt en högt uppsatt SS-officer i norra Italien. Han berättar för amerikanerna att han är baserad i ett avlägset slott där tyskarna har ett högkvarter för sin spionverksamhet. Varje vecka så kommer det flera stora lådor till slottet och de är alltid fulla med pengar. Mest så handlar det om engelska pund. Flera miljoner har fraktats till slottet. Därifrån ska pengarna spridas och tvättas. Chauffören själv hade skickats till Schweiz för att köpa guld, smycken och riktig valuta för de falska sedlarna. Men han såg istället sin chans att hamna på god fot med amerikanerna som han tror kommer att vinna kriget. Chaufförens historia ligger friskt i de allierades minne när soldaterna på permis fiskar upp sedlar ur en flod i Alperna några månader senare. Man lägger snabbt ihop ett och ett. Tyskarna har försökt gömma eller dumpa sina falska sedlar i krigets slutskede, helt enkelt. Någonstans i närheten av floden så måste nazisterna ha hållit till. Nu gäller det att hitta var. Och då kanske man kan få koll på hur omfattande deras verksamhet var och var alla pengar tagit vägen. Ja, jag vet att det är mycket att hålla reda på här, så det är kanske bra om vi tar ett steg tillbaka så att det blir lättare att förstå vad det är som egentligen händer. Idag så vet vi ju alla att andra världskriget tog slut 1945, men det kan man ju såklart inte veta i slutet av 1944. Många anar nog att kriget är på väg att ta slut, men det går inte att säkert veta det. De allierade, alltså USA, Storbritannien och Frankrike, vill avsluta kriget så snabbt och tydligt som möjligt. Det får inte finnas någon risk att nazisterna kan komma tillbaka. Därför är det så himla viktigt att hitta de falska pengarna. Man vet att Hitler gett order till SS-trupper om att aldrig sluta kämpa. Så om de har en skattkammare full med pengar, kopior i och för sig, men så bra så att de kan lura schweiziska bankirer, ja, då finns det en risk att nazisterna kan dra ut på kriget i flera år till.
Ur Kevin Ruffners bok On the Trail of Nazi Counterfighters. Oron för en desperat nazistisk handling i Alperna ökade avsevärt under krigets sista år. General Dwight Eisenhower anmärkte att om tyskarna tillåts etablera sig kan de tvinga in oss i ett utdraget gerillakrig eller en kostsam belägring.
Sedelpressarna måste helt enkelt hittas. Och nu får en kapten i USAs armé i uppdrag att hitta nazisternas gömda skatter. Han heter George McNally och innan kriget så jobbade han åt Secret Service med att spåra falska sedlar. Han verkar alltså vara helt perfekt för den här uppgiften. Men halva Europa ligger i ruiner. Miljontals människor är hemlösa och folk rör sig fritt mellan gränserna i jakt på ett bättre liv. Med andra ord så är det ganska lätt att gömma sig och det är precis vad flera av SS-befälen gör. Men lite tur ska man ju ha. En major i SS blir utpekad av civila när han gömmer sig i München. McNally spårar majoren, sätter honom i fängelse och börjar snabbt med förhören. Han frågar särskilt om de falska sedlarna, men även om det finns någon sanning i alla historier om ett tåg fullt med guld. Majoren visar sig vara en pratglad typ. Och det krävs inga långa samtal förrän majoren berättar vad han gjorde under kriget. Något tåg känner han inte till, men han säger att han var ansvarig för ett hemligt projekt. Projektet kallades Operation Bernard och godkändes av Hitler personligen. Majoren berättar för amerikanerna hur operationen gick till ända från det att den sattes i verket redan 1939.
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När andra världskriget just har börjat så möts flera toppar inom SS och diskuterar hur Tyskland kan vinna kriget mot britterna. Efter det att alla militära frågor avhandlades så är det någon som kommer att tänka på pengarna. Engelska pund är världsvalutan på på den här tiden. Och efter ett par hundra år som världens militärt mäktigaste land så har britterna råd att köpa och tillverka militärmateriel i en mycket större takt än Tyskland. Man bestämmer att nazisterna ska trycka falska pund i industriell skala. Sedlarna ska användas för att betala utländska kontakter och spioner. Men det är inte det viktigaste syftet. Merparten av pengarna ska man flyga in till Storbritannien och dumpa över städerna. Sen kommer folk att använda sedlarna som då blandas med riktiga sedlar och sakta men säkert så kommer pundets värde att urholkas. Då kommer inte britterna ha råd att föra krig länge till. Hitler godkänner planen och nu börjar julen på Operation Bernard sakta att röra på sig.
Smithsonian Magazine, mars 2016. Hitler hoppades tydligen att planen skulle leda till en farlig inflation av den brittiska krigsekonomin och försvaga Storbritannien, vilket hade gjort landet till en enklare måltavla för en tysk invasion.
Nu kommer nazisterna till en rent pragmatisk fråga. Vem ska göra grovjobbet? Var kan man ställa sedelpressar utan att allierade spioner upptäcker dem? Det är tyvärr så att historien tar en väldigt mörk sväng nu. För SS-befälen i Operation Bernard bestämmer att svaren på deras frågor ligger i Tredje rikets koncentrationsläger. Lägret Sachsenhausen ligger en kort bit utanför Berlin. En hel cellavdelning görs i ordning för falskmyntarna. Och de som ska göra allt jobb är nazisternas slavarbetare, judar, romer, polacker och politiska motståndare till Hitler som har satt sig i Tredje rikets gräsliga läger för att tystas, plågas och dödas. Totalt är det 140 personer som väljs ut och det är en samling som knappast hade haft med varandra att göra under andra omständigheter. Det är konstnärer, bankirer, tryckare, pappershandlare men också förfalskare, bedragare och tjuvar. Det de har gemensamt är att alla vet mycket väl om hur man skiljer en falsk sedel från en äkta. Alla arbetare till uppdraget kommer från läger runt om i Tredje riket. Och efter kriget så minns en av de utvalda hur han valdes just till Operation Bernard.
Herr Burger minns ögonblicket när Rudolf Höss, kommandant i Auschwitz, rekryterade honom till Operation Bernard. Kommandanten sa: "Vi behöver folk som dig. Du kommer arbeta som en fri man och jag önskar dig all framgång." Jag sa hela tiden att jag var som en död man på semester.
Så länge de jobbar på med Operation Bernard och kan visa resultat så behandlas de mycket bättre än de andra i lägret. Och här så vill jag ju vara tydlig såklart. De är fortfarande slavar. De har berövats alla sina tillgångar och sitt medborgarskap. De får inte sluta jobba och de bevakas dygnet runt av beväpnade SS-vakter. Det är bara när man jämför med de andra fångarna i nazisternas läger som man kan säga att de som jobbade med Operation Bernard har det lite bättre. De får tre mål mat om dagen, ett pingisbord, egna sängar med nya lakan och en helt egen avdelning, block 19. Vakterna får inte heller misshandla eller döda dem hur de vill. Men de får inte heller ha någon kontakt med de andra fångarna. Alla fönstren är igentäckta och om de slutar visa resultat, ja då kommer de att avrättas.
Ur Kevin Ruffners bok On the Trail of Nazi Counterfighters. Tyskarna tryckte uppskattningsvis 134 miljoner engelska pund på mindre än två år. men bara runt 10% ansågs vara användbart. Himmler ville släppa dessa imperfekta sedlar med flygplan över Storbritannien. De var bra nog att lura vem som helst, förutom en expert.
Fångarna på block 19 har ett dilemma. De har alla genomlidit nazisternas förföljelse i flera år. Många av dem har torterats, sett sina familjer dö och berövats allt de ägt. Och det är bara nazisternas fel. Nu lever de plötsligt i relativ säkerhet. De vet att de inte kommer att mördas så länge de kan trycka falska sedlar åt nazisterna. Men de förstår också att sedlarna de tillverkar i lägret på något sätt hjälper Tysklands chanser att vinna kriget. Och det är ju det sista fångarna vill göra. Så de bestämmer sig för att fortsätta att producera sedlar så att de får överleva. Men att jobba på så långsamt som möjligt med ett så stort svinn som de bara kan för att deras jobb inte ska vara till någon hjälp för nazisterna.
New York Times, december 2016. När han frågades vad han tyckte om sitt falskmyntarjobb svarade en fånge: "Jag tänkte inte, jag satt i koncentrationsläger och tvingades göra det. De sa, tryck pengarna, så jag tryckte dem. Om jag inte hade gjort det hade de skjutit mig. Vi hade inte plats för känslor."
Vid det här laget så närmar vi oss slutet på 1944. Ungefär samtidigt som chauffören kliver in på den amerikanska byrån i Schweiz och visar upp de falska sedlarna. Och kapten McNally får i uppdrag att spåra var de kom ifrån. Nu börjar det hetta till ordentligt på block 19. Man har tryckt så många pund att det inte behövs mer. Och dessutom så har man ju redan plåtar tack vare fångarna. Så när som helst kan SS göra fler sedlar om de vill. Nu ska produktionen ställas om helt och hållet och bara fokusera på amerikanska dollar. Men när 1945 börjar så närmar sig kriget Berlin med en rasande fart. Operation Bernhard flyttas, allt packas ner och fångarna tvångsförflyttas ännu en gång. Den nya basen ligger på en betydligt lugnare plats än Berlin. Högt uppe i en del av Alperna som kallas för Döda bergen. Där ställer tyskarna in sedelpressar och pappersmaskiner i en avlägsen grotta.
Ur Kevin Ruffners bok On the Trail of Nazis.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The Counterfighters. Nazisterna hade knappt om tid att fortsätta sitt falskmynteri innan kriget tog slut. Sista veckan i april beordrade man fångarna att förstöra så mycket som möjligt av maskineriet och pengarna.
Operation Bernhard hinner inte göra några dollar. Knappt har de kommit fram till sin nya bas förrän USA:s armé börjar närma sig. Alla sedlar ska brännas eller dumpas i närmsta vattendrag. Maskinerna ska plockas isär och kastas i en sjö. Fångarna sätts i ett närliggande koncentrationsläger, men vakterna stannar inte kvar för att bevaka dem. Nu är det istället dags att fly. Om bara 2 dagar, ja då kapitulerar tyska armén och kriget är slut.
I command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday the 8th of May. But in the interest of saving lives, the ceasefire began yesterday to be sounded along all the fronts.
Allt det här avslöjar SS-majoren för kapten McNally. Och det låter ju lite för bra för att vara sant. Det här betyder ju att McNally redan har klarat av sitt uppdrag. Men kan han verkligen lita på vad majoren säger? Jo då, fnyser majoren. Om du inte tror mig så kan jag ju visa var allt ligger gömt. En ensam jeep från USAs armé tränger sig fram på en smal bergsväg. Den amerikanska kaptenen håller ständigt ögonen på sin tyska fånge som visar vägen. Skogen är tät och runt omkring dem så stiger alptopparna mot himlen. Efter många timmar i skumpig terräng så pekar tysken och säger: där är det. Vi är framme. Framför dem så ligger en glimrande sjö och på sjöns botten, säger tysken, där ligger ett helt tryckeri. Högt uppe i Österrikes alper ligger en sjö som heter Toppilz. Och det är något särskilt med just den här sjön som gör den till ett väldigt bra gömställe för just hemligheter och skatter. Toppilz har nämligen 2 lager vatten. Okej, jag ska vara ärlig och säga att jag inte riktigt förstår hur sånt här fungerar. Men i Toppilz så är det i alla fall ett övre lager med sötvatten som är ungefär så där 65 meter djupt. Och sen är det nästan 40 meter vatten till. Och på botten, där är vattnet nästan helt syrefritt. Alltså ingenting kan leva där nere. Så längst ner på botten så ligger hundratals trästockar i ett stort mörkt plockepinn. Och om man dumpar någonting i den här sjön så kan det alltså sjunka ner mellan alla de här gamla trästammarna som samlats på botten och så ner i leran. Och då blir det nästan omöjligt att hitta det som en gång dumpats i sjön. I slutet av 1945 så skickar kapten McNally ner dykare i sjön. Men det blir inget napp. Det är helt enkelt för svårt att se där nere. Men så finns det också ett till problem. Det är fullkomligt livsfarligt att simma omkring mellan alla trästammar. Dykarutrustningens slangar kan lätt fastna i grenarna till exempel och då kommer man inte upp till ytan igen. 1959, alltså 15 år efter krigets slut, så bestämmer sig österrikiska staten för att göra ett försök till. Och nu får man äntligen resultat.
Frogmen recovered 350 million pounds worth of counterfeit 5-pound notes printed by Hitler's orders to undermine Britain's economy.
Hundratusentals pund tas upp från botten av Toppilzsjön. Men inte bara det. Dykarna får också upp plåtarna som används för att trycka sedlarna och flera dokument om hur operationen styrdes. Man lyckas också fiska upp en väldigt intressant dagbok. New York Times, augusti 1959. Dagböckerna som tillhört Heinrich Himmler, som ledde de nazistiska elittrupperna SS, hittades idag av dykare på botten av Topplitzsjön i Österrike. Dagböcker och andra dokument lämnades över till Österrikes inrikesdepartement. Sedan 1959 har flera personer dykt efter nazisternas skatt i Topplitzsjön. Det mesta, ja kanske allt, har faktiskt redan bärgats. Men folk har ändå försökt igen. Idag så behövs det särskilda tillstånd för att få dyka i sjön. Efter den lyckade bärgningen 1959 var det för många amatördykare som gav sig ner bland trästockarna i sjön och drunknade. Det är helt enkelt för farligt. Kriget tog slut för nästan 80 år sedan och än idag finns det många som letar efter nazisternas mytomspunna skatter. Och mest av allt efter det legendariska guldtåget. Sen krigets slut har många gett sig ut på jakt efter tåget, bland annat den polska armén som letade efter det flera gånger under kalla kriget. De hittade ingenting. Och förmodligen så finns det ingenting att hitta, men det hindrar ju inte folk från att leta. Och kanske gjorde det inte saken bättre att man faktiskt hittade pengar och dokument nere på botten av Topplitzsjön. När man vet att en skatt fanns på riktigt, ja då är det nog inte så lätt för inbitna skattletare att ge upp tanken på en annan, mycket större skatt. Det sista ordentliga sökarbetet i Topplitzsjön gjordes 2005. Då åkte en specialbyggd ubåt ner och lös upp sjöns botten. Det blev inget napp den gången heller, men ändå så fortsätter folk att spekulera. För tänk om det finns något mer gömt mellan trästammarna. Folk som bor nära sjön idag berättar att deras föräldrar såg en massa underliga saker på vattnet när kriget fortfarande var i full fart. Det pratades om allt från hemliga dokument till försvunna konstverk som ingen lyckats hitta sedan kriget och slut. Vissa säger till och med att det ska ligga en hel tågvagn där nere, fullastad med guld. Tänk om det stämmer.
Du har lyssnat på Besynliga berättelser med Melker Bäcker. Redaktionen består också av Veronica Martinsson, Karl Häger, Peter Sinsik och Helena Sandklef. Ljuddesign Ola Eliasson. Podden produceras av Jarovski, exklusivt för Podme.